path.
Ja. Jesus, vi tackar dig för den här dagen. Vi ber att du välsignar de här tankarna som vi nu delar i ditt namn. Amen. Kristen tro, så som vi känner den, har funnits i ungefär 2000 år. Och ungefär en tredjedel av världen är statistiskt sett talat kristen. Kristendomen är, trots vissa andra religioners frammarsch även i västvärlden, faktiskt den största religionen. Och man tänker så här att det är ju fantastiskt. Liksom. Tänk att kristen tro faktiskt är majoritetstron. Liksom. Sen tittar man lite grann på världens utseende. Man tittar lite grann på kyrkans tillstånd allmänt. Så märker man ganska tydligt att det är någonting som inte stämmer här. Liksom. Det är inte så att nästan 2 miljarder människor är kristna. Det är inte så att en tredjedel av världen är född på nytt och känner Jesus Kristus och lär sig sin bibel dagligen och har en bönerelation med Gud och så vidare. Och framförallt är det inte en tredjedel av världen som förstår vad det fullbordade verket innebär. Absolut inte. Och vad är det du försöker säga, eller jag säga? Är det att vi sitter här idag och har monopol på sanningen och vi är bättre än alla andra och så vidare? Det är inte alls det jag försöker säga. Jag är mycket medveten om att det finns många kristna där ute som förstår Guds ord och predikar det och förkunnar det och har en längtan efter att känna Gud mera. Det är ingen tvekan om det. Och jag eller någon annan ska inte sätta etiketter på folk. Men jag säger bara att vi lever i en värld där vi blir lurade av statistiken. Därför att tillståndet är inte så som vi kanske tror. Idag kommer miljontals människor att besöka kyrkor världen över. Man kommer att gå dit och man kommer att ha rökelse och man kommer att ha långa inlärda böner. Och man kommer att säga saker och göra saker och hänga sig fast vid tradition och allt möjligt i tron om att man på något sätt ska behaga Gud. Men man gör det inte. Man lever i köttets energi. Och jag vill bara idag titta lite grann på ett mirakel som är det största miraklet som någonsin har ägt rum i världshistorien, i universums historia. Det är ett mirakel som alla här idag antingen har upplevt. Och om ni inte har det, eller ni som lyssnar, så är det ett mirakel som Gud vill utföra i era liv. Och ni förstår säkert vad det är för ett mirakel jag talar om. Jo, det är nämligen miraklet, den nya födseln i Kristus. Den nya skapelsen i Kristus. Och den här skapelsen är större än världens begynnelse, det vill säga skapelsen av den materiella, den fysiska världen. Den är större. Och varför är den där? Ge oss en anledning till att säga det. Gud föder oss på nytt, liksom. Han gör någonting. Vad är det som är så stort med det i jämförelse med att skapa miljarder stjärnor? Vad är det som är så stort med det? Jo, det som är så stort med det är att den förevisar hela spektrat av Guds attribut. Är det någon som har någon aning om vad jag talar om? Det vill säga att vi kan i den fysiska skapelsen se Guds storhet. Ingen tvekan om det. Men vi kan inte i den fysiska skapelsen se Guds hela attribut. Vi kan inte se hans nåd. Vi kan inte se hans kärlek. Vi kan inte se hans tålamod. Vi kan inte se hans barmhärtighet. De här sakerna går inte att se i den fysiska skapelsen på samma sätt. Utan det krävde det som vi idag ser, nämligen den nya skapelsen. Att se att Gud tog den fallna människorasen och upprättade den i sig själv genom tron. Därför att där kan vi se vem Gud verkligen är. Så det första vi vill titta på idag, det är människans skapelse. Och i första Moseboks första kapitel, undrar varför jag bläddrar, det är bara att gå direkt tillbaka så här till Bibeln. Det är nämligen första boken. 1:27. Det hör till att man bläddrar lite grann kanske när man ska hitta något i Bibeln. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och människan är i skapelsen unik. Varför är människan unik? Jo, därför att människan är en tredelad varelse. I första Thessalonikerbrevet 5:23 så står det att människan är kropp och själ och ande. Växtligheten är egentligen bara en kropp. Djuren har en kropp och en själ, men människan har en kropp och en själ och en ande. Och det är intressant att se att Gud skapade även änglarna, står det i Hebreerbrevet 1:14, som andevarelser. Så det vill säga, det är faktiskt så att människan, inklusive änglarna, är väldigt unik. Och människan är någonting mycket mer än vad vi själva tror ibland. Och vi ska komma till det om ett ögonblick. Men i Edens lustgård så fanns det två träd. Dels var det trädet som var kunskapens träd på gott och ont. Dels var det livets träd. Och jag har aldrig tänkt på det i den bemärkelsen, men faktum är att båda de här träden, kanske också tillsammans med andra träd, men det, de här två står nämnda, fanns där. Och det är intressant att se att det val som Adam och Eva gjorde i Edens lustgård, det var ett evigt val. Och det är min tanke i det här fallet, även då jag inte kanske kan övertyga er om det, att de här träden stod väldigt nära varandra. Och de utgjorde ett val och ett alternativ för de här två första människorna. Och när de tittade på de här träden så visste de att om de hade ätit av livets träd så hade de blivit permanentade i sitt stadie som de redan var. Det vill säga skapade till Guds avbild, kapabla att höra från sin skapare. Men det fanns ett annat träd också, nämligen kunskapens träd på gott och ont. Och det ledde egentligen bara till död. Gud hade varnat dem för det. Men ändå väljer de det här trädet. Och någonting händer, nämligen rullgardinen dras ner över den här världen. Fallet har ägt rum. Människan har blivit separerad från Gud. Nu var människan ensam. Nu var hon på egen hand. Och kan ni tänka er liksom den känslan att bli lämnad ensam? Har ni någon gång gått vilse i skogen och det börjar att bli mörkt? Och man bara känner att man är ensam. Man vet inte vart man ska ta vägen. Tänk er själva att vara helt och hållet ensamma i den här världen. Ja, vad gör vi nu ungefär? Men det här var det faktum. Eller det faktum som hade ägt rum. Och de valde att falla. De valde kunskapens träd på gott och ont. De fick kunskap om det goda och det onda. Och de blev så som Gud på det sättet. Men de förlorade sin möjlighet att ha en relation med Gud. Och vad hände då? Jo, vi vet vad Gud gjorde. Han sände sin son. Redan i första Mosebok 3:15 lovar han dem att det ska komma en lösning på det här problemet. Lösningen finns redan. Det är bara det att den ska uppenbaras i tiden. Och det är hans son som ska sändas, Messias. Vi kommer till det också om ett ögonblick. Men vad är då människan? Och jag vill att vi slår upp Psaltaren 8 och verserna 4 till och med 9. Vad är en människa? Och jag vet att det här skriftstället nu, eller det här kapitlet, eller delen av kapitlet vi läser, också syftar på Kristus. Jag vet att det är också ett messianskt stycke. Men ni vet hur ofta är det i Saltaren. David talar om någonting som är just nu. Men det är också profetiskt om Messias som ska komma. Men han säger så här från vers 4. När jag ser din himmel och dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre vid dina händers verk. Allt har lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himmelens fåglar, havets fiskar, allt som rör sig i haven. Och uppenbarligen är det så att han talar om Jesus som blev en människa. Men han talar också om människan. David ser upp i himmelen och han ser stjärnorna och han ser skapelsens storhet. Och han börjar att tänka lite grann. Och tänk nu på att David levde på en tid då, så vitt vi vet åtminstone, det fanns inga teleskop eller vetenskaplig utrustning, åtminstone inte så som vi har dem idag. Så att vi vet mycket mer om vad som finns där ute. Och tänk på hur han blev ödmjuk i sitt hjärta genom att se på det här och betänka Gud. Och tänk lite grann på hur stor den här världen är. Tina, jag åkte en gång från Singapore till London nonstop. Det var 13 timmar i ett flygplan som färdades med nästan 1000 km i timman. Och då hade man, räknade jag på, åkt ungefär en tredjedel runt världen. Så det fanns 2/3 kvar. Det vill säga det skulle tagit minst 40 timmar om det hade funnits tillräckligt med bränsle i planet att flyga ett varv runt jorden. 1000 km i timman. Tänk på kontinenterna. Tänk på oceanerna. Tänk på skapelsens storhet. Och sen tänker vi bara på hur det får rum 1 miljon jordar i solen. Vi tänker bara på hur solen är så mycket större. Och den är en av många stjärnor. Och det finns stjärnor som är större än solen. Det finns stjärnor som är mycket större än solen. Det finns också stjärnor som är enormt mycket större än solen. Och de är samlade miljarder åt gången i galaxer. Galaxerna är i sin tur samlade i galaxhopar eller klasar. Och det finns miljarder och åter miljarder av dessa galaxhopar. Gud är stor. Och Teddy Roosevelt, eller Theodore Roosevelt, som var USAs president för ett antal år sedan, han var en gång på plats i Vita huset och det var gäster från hela världen och de hade en hel dag spenderat en hel dag och tala om världsproblem, hur de skulle lösas, hur man skulle förbättra och förändra saker. Och på kvällen så gick han ut i Vita husets trädgård och han gick omkring där ute med en medarbetare och nära vän och de stannade ett ögonblick och så sa han bara att låt oss bara. Och de tittade upp på himlavalvet och de var tysta båda två. Och sen efter en stund så säger president Roosevelt på det här sättet att nu när vi ser oss själva som så små och obetydliga som vi är, låt oss då gå till sängs. Och jag tänkte på det liksom, att när människor sitter i sina konferenser och man tror att man vet hur man ska lösa världsproblemen bara man har tillgång till en bra dator eller kan resa på massa resor och vara med på konferenser eller vad det nu kan vara. Men vad vet vi egentligen? Och Gud delegerade äganderätten till människan att vårda och ta hand om den här jorden. Han satte människan till att göra det. Men människan sålde den här rätten och möjligheten och privilegiet till Satan. Han har blivit den här världens gud, står det i andra Korinthierbrevet 4:4. Står att hela världen ligger i den ondes famn. I första Johannes 4:19. Där befinner vi oss idag. Och Satan styr den här världen, men han gör det genom människor. Och det finns ingenting som han älskar mer än att människor skulle ta äran åt sig själv istället för Gud. Och finns det någonting som mer visar på människans både storhet och misslyckande än världens stora städer? Tänk på New Yorks skyskrapor, eller tänk på Las Vegas glittriga neonskyltar, eller tänk på Londons alla underhållningsplatser. Om en man är trött på London så är han trött på världen, heter det. Och tänk på Paris mode, och tänk på Roms arkitektur. Men det är inte Gud som får äran, utan det är alltid konstnärer och arkitekter och ingenjörer och allt vad det kan vara som har gjort de här storslagna tingen. Men vad är då en människa? Gud låter oss gå så långt i det här. Han låter oss sköta den här jorden. Allt människan har rört vid har misslyckats. Allting moraliskt, allting miljömässigt, allting, allt vi har rört vid har misslyckats. Och människan är inte det hon själv tror sig att vara. Men vad är då en människa? Hon är satt att styra detta universum. Men hon har sålt den här rättigheten, eller förlåt, den här jorden. Men hon har sålt den här rättigheten till Satan. Och nu vill jag att vi tittar på den tredje punkten, nämligen att vi är som troende en ny skapelse. Och jag vill att vi slår upp Romarbrevets 6:e kapitel. Och från vers 6 och framåt. Romarbrevet 6. Vers 6 till och med 11. Talar om att människan är en ny skapelse i Kristus. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom, till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Jag ber er att koncentrera med mig, för detta är revolutionerande. Men titta här. Vår gamla människa, står det, är korsfäst med Kristus. Vad betyder det egentligen? Jag garanterar er att de flesta kristna, de tänker så här. Det betyder att Gud gjorde någonting vid något tillfälle. Liksom. Han grep in och han gjorde någonting så där, så att det blev lite bättre ungefär. Och man tror att man ena dagen är inne och nästa dag är ute. Ungefär som gubben och tanten i det här väderleksgrejen. Liksom, gubben är ute när det regnar och tanten är ute när det är soligt. Det är som är riktiga världen. Nej då, men, i alla fall så står det att den gamla människan är korsfäst. Den existerar inte längre. Den kan inte uppväckas. Ibland talar man, ja, låt Adam vara kvar där i sin kista. Liksom ungefär som att stå på locket så han inte kommer upp igen. Men om han blev, vet ni vad det här innebär? Det här var en regelrättig avrättning av Adam. Nackskott på Adam. Han lever inte längre. Och då säger någon så här, men det är ju uppenbarligen att Adam lever därför att jag syndar ju. Exakt, vi syndar. Men läs vad Paulus skriver om i Romarbrevet 7. Det står att synden är verksam i denna kropp. Den här kroppen är ännu inte frälst. Nu säger någon, nu är du ute och cyklar ordentligt. Men det är faktiskt så att denna kropp är fortfarande föremål för synden och döden. Inte förrän i 1 Korinthierbrevet 15 talas det om att vi ska få en uppståndelsekropp. Men vår ande är född på nytt. Vår ande är född på nytt. Och vad innebär det? Jo, det innebär att vi är en helt ny skapelse. Om jag tänker på detta, så får det vi får ett helt nytt ljus över 1 Johannes 3:9. Där det står att den som är född av Gud syndar inte. Har ni någon gång sett en kristen som inte syndar? Nej, absolut inte. Men ändå står det att den som är född av Gud inte syndar. Vad menar han? Jo, i vår nya identitet, i vår nya skapelse, i Kristus, syndar vi inte. Därför att den nya skapelsen är 100% av Gud. Råmaterialet är Guds egen natur. I andra Petrus 1:4 står det att vi har blivit delaktiga av Guds natur. Men, säger han, säger vi att vi inte har synd så ljuger vi. Och det är riktigt. I den här kroppen är syndens kraft och syndens makt verksam. Men det betyder inte att vår nya identitet syndar i Kristus. Det gör den inte. Därför att den är helt och hållet av Guds hand. Och det är vår ande som är pånyttfödd. Och det är det som avgör min identitet. Och vet ni vad som är så underbart med det här? Jo, det är att nu helt plötsligt, så är vi någonting ännu högre än vad vi var i Adam och Eva innan de föll. Varför? Jo, därför att i detta fall, vi var i Adam och då föll vi när han föll. Precis som att om våra föräldrar hade dött innan vi blev till, då hade vi aldrig blivit till. Samma sak om Adam inte hade dött innan de hade fått sin avkomma, då hade inte människorasen funnits. Men nu i Kristus så har vi fått en ny natur. Vi är i Kristus. Precis som den fallna människan var i Adam och var tvungen att leva i konsekvensen av detta, som hade slutat med destinationen helvetet, så lever vi nu i konsekvensen av att vi är i Kristus, och vår destination är himlen. Och det går inte, i Kolosserbrevet 1:13, hör ni, det går inte att byta plats. För då måste du nämligen till intet omgöra Guds skapelse. Hallå? Är det någon som är med mig i bandvärlden? Det går inte. Vi har blivit överförda från mörkrets rike. Sa jag att det var i Kolosserbrevet 1:13, annars upprepar vi det. Det var ju Kolosserbrevet 1:13. Och nu är vi hans älskade sons rike. Vilken fantastisk förvandling. Ja visst. Jag går omkring med denna kropp, denna eländiga kropp som den är inte eländig i den bemärkelsen, vissa har snyggare än andra. Men, och jag hävdar inte att jag tillhör den snyggare hälften. Men tänk på detta. Hur det är ett mirakel, större än något annat mirakel. Jag blir så entusiastisk över det, därför jag blir så nästan någonting som jag skulle vilja säga här, men jag svär inte. I dagligt tal i alla fall, annars kan jag inte slå mig på tummen eller någonting när jag snickrar, och därför jag aldrig snickrar. Okej, nu ska jag tala om vad jag skulle säga. Att människor har ingen aning om det här. Man tror att man går omkring här och man är fördömd varje gång man läser den här boken. Vi behöver inte vara fördömd, för det handlar inte om en lagbok som vi ska försöka leva upp till lite bättre, lite sämre. Hur lever du upp till den? Hur lever du upp till den idag? Det är ett nytt liv i dig och mig, Jesus Kristus, som gör att vi kan leva det här livet som är omöjligt. Försök inte att leva det i köttet. Försök inte att spela religiös. Gud skrattar åt det. Det är så fjantigt att vara religiös. Och någon säger, men är det inte det du är? Du går ju i kyrkan. Nej, det är någonting helt annat. Jag är en mottagare av ett evigt liv som Gud har gett var och en som tror på honom. Och det är en ny skapelse. Ingen människa i Romarbrevet 8, 31-39 kan göra någonting. Han räknar upp 17 saker som inte kan skilja oss från Guds kärlek.
Amen.
Och den nya människan, det här är min fjärde och sista punkt, om ni orkar stå ut med mig ett par minuter till. Den nya människan är helig. Jag vill att vi läser 1 Johannes 3:2. Anette och Tina ångrar så här att de satte sig på första bänken. Man är helt nedspottade här nu. Bara sitter och torkar oss. Nej, 1 Johannes 3:2. första Johannes 3:2. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Vet ni att många har tagit den här versen till att betyda ungefär som att, jo men verket är inte riktigt fullbordat. Det kommer inte att bli förrän vi är hos honom. Vet ni varför han säger att det inte ännu är uppenbara? Det är för att den här kroppen som vi lever i här, den kan inte, på grund av att den ännu inte är friköpt, den ligger fortfarande under skapelsens förgängelse, den kan inte fullt ut ta till sig och förstå vad som har skett på insidan i anden genom den här miraklet. Den nya födseln som varje troende har uppenbarat. Den kan inte det. Och därför så är det viktigt att vi tänker på här att när vi talar om att vi är döda med honom, vi är begravna med honom, vi är uppståndna med honom, vi är uppstigna med honom, vi har blivit sittande med honom på faderns högra sida i Hebreerbrevet 1:3 och i Efesierbrevet 2:6. När vi talar om detta så är det viktigt att förstå att det här är en verklighet just nu. Nej, men någon säger, ja, men det är ju den troende ställning, det är hypotetiskt, det blir sen. Nej, i vår ande i 1 Korinthierbrevet 6:17 står det att vi är förenade med hans ande. Vad betyder det? Jo, det betyder att var han är idag, eller där han är idag, där är också vi. Och vad han är idag, det är också vi. Så det här är en verklighet för varje kristen. Och det står så här, vad vi ska bli. Isomai i grekiskan. Och det är futurum. Och det betyder egentligen liksom vad syftet med skapelsen är. Vad resultatet av den är. Det har vi ännu inte sett. Det har vi ännu inte förnimmt med våra fem sinnen. För att vi är nämligen inte kapabla att göra det. Men det här är en verklighet. Och jag kan välja antingen att leva i den verkligheten och säga att jag är den här nya skapelsen. Och Gud är med mig och Gud är för mig. Eller jag kan säga att nej, det är nog jag som ska leva det här kristna livet. Och det är nog trots allt jag som ska se till att saker och ting händer här. Nej, det här är ett fullbordat verk. Och vi kommer att förstå en dag vad det innebär. Men likväl, även om våra känslor säger oss någonting helt annat. Att du är si och du är så. Så det som gäller, det är vad Guds ord säger om oss. Och Guds ord säger att vi är en ny skapelse i Kristus. Och det gamla är förgånget. Adam hänger inte kvar på ryggen. Han ligger död och begraven i marken. Därför att han dog nämligen med Jesus Kristus. Han har ingen möjlighet att uppstå igen. Men vår kropp lever kvar under synden. Vår kropp finns. Och denna världens Gud programmerar människor. Och vi syndar hela tiden. Det är därför Johannes säger, om vi säger att vi inte har synd så ljuger vi. Men den nya skapelsen. Och det är det som är. Vet ni, bara en parentes. Vi tror ofta människor att vi är en kropp. Och någonstans innanför den här, inne i den här kroppen, wow, så finns det en själ, och ännu djupare så finns det en ande. Men Bibeln säger inte så om oss. Bibeln säger att vi är en ande som har en själ och som bor i en kropp. Så att vi har en boning här på jorden. Och vår sanna identitet är inte i kroppen. Det är där vi har vår identitet. Jag väger sig ju så mycket och jag ser ju så gammal och jag har det här och det här yrket och jag gör det här och det här. Och liksom vi har en sådan identitet. Men vår identitet är i vår ande. Det är det innebär. Och där är vi nya skapelser tillhörande Jesus Kristus. Och jag säger bara en sak. Som avslutning här. Tivoli. Är det någon som vet vad tivoli är? Okej. Jag tänkte på den här bilden. När jag växte upp så fanns det inte så jättemycket att göra där i alla fall. I min hemstad. Men det fanns en fotbollsplan eller en stor bit mark. Och den var liksom död där man kunde cykla förbi det där stället eller gå förbi det. Och det fanns ingenting där. Och så en gång om året så kom det tivoli. Och de slog upp det här tivolit där. Och det var gungor och det var liksom ljus och ljud och allting. Och under de här dagarna som det här tivolit var där så var det som en helt annan värld. Det var liksom liv och rörelse och man gick där och det var som en, liksom en magisk värld på något sätt. Och man var på det här tivolit. Men vad som sen hände var att en dag så var tivolit borta. Och då var den här markbiten lika öde och lika tom och lika steril som det alltid har varit. Och jag tänkte bara på liksom hur det här universum för många människor, helt plötsligt så uppstår den här världen. Och det är som ett tivoli. Och människor är där och man äter sin sockervadd och man åker i de här olika vad heter det? Grejerna, berg-och-dalbanorna eller vad det nu kan vara. Ja. Och man tycker det är så coolt. Men en dag så är det slut. En dag är det över. Och Gud säger, okej, nu är det dags för räkenskap. Och då är det en sak som gäller. Vem är jag? Är jag i Adam? Ja, då är jag förlorad. Är jag i Kristus? Då är jag räddad och frälst. Och vet ni, vi kan inte vara båda två. Vi kan bara vara det ena. Och prisad vare Gud, förhoppningsvis, alla som sitter här och lyssnar idag, är i Kristus. Därför att han har erbjudit det här. Vi har trott det och vi har tagit emot det. Och det är inte så att en dag är det slut. Vi kommer tvärtom att gå från en begränsad värld till en obegränsad värld. Nu ska jag tygla mig för annars fortsätter jag. Men Jesus, vi ber bara Jesus att du talar till våra hjärtan idag om de här tankarna. Och Jesus, vi är en ny skapelse i dig. Ingenting annat. Och Jesus, vi är bara så trötta på liksom kristendomens gigantiska hyckleri. Och då talar vi inte om grupper eller samfund, utan vi talar om oss själva. För vi springer omkring och spelar kristna. Men det handlar inte om det. Det handlar bara om att upptäcka en ny skapelse. Och att denna skapelsen är kapabel att höra från dig dagligen, stundligen, och växa i nåd och kunskap om dig, Jesus. Låt oss verkligen tro detta. Och låt oss ta till oss det här. Kanske det är någon som är här idag, eller kanske det är någon som lyssnar på internet eller någonstans på de här tankarna. Och du säger, ja, men jag har aldrig hört det på det här sättet. Jag har inte förstått det så som jag förstår det nu. Okej, ta vara på den här möjligheten och den här chansen och det här tilltalet som du kanske har fått från den helige ande. Att är du i Adam, ja, då är du förlorad. Men du kan vara i Kristus bara genom att ta emot hans försoningsverk på Golgata som att det gällde dig personligen. Be en enkel bön personligen i hjärtat som någonting i den här stilen. Jesus, jag kommer in för dig. Jag vet att jag är i Adam. Jag vet att jag är fallen. Jag vet att jag är förlorad. Men nu har jag förstått att det finns evigt liv i Kristus. Och jag tar emot dig, Jesus, i mitt hjärta just nu. Jag ber att du förlåter mig min synd. Förlåter mig att jag har stått emot det här erbjudandet. Och nu tar jag emot dig som min personliga herre och frälsare. Jag tackar dig, Jesus, för att du ger evigt liv som en gåva. I ditt namn, amen. Om du bad den bönen så ber vi er att höra av er till oss. Och om det var någon här så hör av er till mig efteråt här och berätta att ni tog det här beslutet och gjorde det här, eller det här avgörandet. Vi tackar och prisar dig just nu, Jesus. I ditt namn, amen.